och välkomna till Avanza-podden när vi nu har klivit in i juni månad efter en otroligt stark maj månad och börsen fortsätter att tuffa på uppåt. Och det är ju trevligt.
Ja, det är väldigt trevligt. Det är trevligt när börsen går upp, när man ser portföljvärdet stiga, men det är också trevligt när börsen går ner, när man får fylla på innehavarna lite mer och invänta nästa väg uppåt. Och tittar man på vår plattform på Avanza och tittar på de mest ägda svenska aktierna, så vad hittar man då där? Jo, man hittar ett investmentbolag vid namn Investor. En riktig 100-åring, 1916, så det var ju inte igår. Johanna, många av våra lyssnare gillar investmentbolag. Därför är det lite grann temat för den här podden, kan man säga. Det är väl inte ens en överdrift?
Nej, det är väl egentligen investmentbolag. Det är väl det som hela podden kommer att handla om idag. Och precis som du säger så är ju investmentbolag, Investor i synnerhet, men investmentbolag generellt väldigt populära bland Avanzas kunder. Och när vi sammanställer den här månadshandeln, hur handeln har sett ut varje månad, då brukar ju minst ett investmentbolag alltid vara på mest köpta listan. Så att, det här är ett efterfrågat avsnitt och vi är väldigt glada att vi har med oss ett riktigt proffs på investmentbolag här. Marcus Fridell, välkommen hit.
Tack så jättemycket, superkul att vara här och träffa er.
Riktigt kul att ha det här. Innan vi går in på vem du är lite mer, vi vill lära känna dig. Så på Twitter heter du Vasastansdesken. Jag funderade på det igår, kan du någonsin flytta från Vasastan, var min första tanke.
Ja, det är en vältajmad fråga där, för jag köpte faktiskt en ny lägenhet här i helgen och den råkar ligga på fel sida av bron då, på Kungsholmen, så det får bli nytt vittenamn där, låter det som.
Det låter lite jobbigt, men någonting som du inte behöver byta, det är ju ditt förnamn i alla fall, Marcus.
Exakt.
Så backa bak bandet, börja från början. Vem är Marcus?
Ja, det är en bra fråga. Vem är Marcus? Jo, men jag är född och uppvuxen i Linköping och har alltid egentligen haft någon form av grundintresse för ekonomi. Pluggar ekonomi på gymnasiet och sen vidare på högskolan. Och längs hela den här vägen har det också grott något slags aktieintresse som har egentligen blivit starkare och starkare. Så sen när det väl var dags att börja jobba, så blev det att jag fick möjlighet att börja jobba på Nordeas aktiedesk för privatkunder. Så där fick man möjlighet att följa marknaden verkligen på daglig basis och verkligen leva med det.
Men hur kommer det för kopplingen liksom samhällsekonomi och liksom makro, mikro, bolag och allt det där och breda penseldragen i makrobiten som Johannas liksom ligger henne gott varmt om hjärtat. Hur går man därifrån och förstår kopplingen till att det finns finansmarknaden, aktier, kunna investera, kunna sätta pengarna i arbete? För den är ju inte riktigt alltid glasklar. Och speciellt kanske inte när man kommer upp högstadiet, gymnasiet, att man kanske har sett den verkligheten att det faktiskt finns en finansmarknad, att man kan investera sina pengar. Hur gick den övergången? Liksom? Hur hittade du till börsen och
exakt. Aktier? Ja, men jag tror en väldigt bra hjälp där var att jag hade en pappa som var väldigt aktieintresserad. Och han hade köpt några stycken aktier och bland annat några Investor faktiskt. Och faktiskt även några andra investmentbolag, Svolder och Ratos. Så på den där vägen, så då var jag ganska ung, så alltså kanske var 12-13 år när jag började fundera på, eller jag började förstå att det här var någonting som sparades i mitt namn. Och så kunde man ju titta i tidningen hur aktiekurserna rörde sig upp och ner och då hur värdet på mina pengar flög liksom upp och ner från dag till dag. Det tyckte jag var fascinerande. Det där vill jag liksom förstå hur det var möjligt. Mm. Hur kan liksom pengarna bara bli mer och mindre värda från en dag till en annan. Där föddes någon form av nyfikenhet. Och då liksom om de här pengarna kan stiga i värde bara på en dag, så ja, men då blir det intressant av rent privatekonomiska skäl. Om man skulle kunna göra det på ett bra sätt. Liksom. Så ja, det var där det här fröet såddes då, som har blivit mitt aktieintresse.
Och
som
mycket jag bra ålder på mig.
Ja.
Men aktieintresse generellt, och sen så är du ju här för att du har ett speciellt intresse för investmentbolag, och du har ju även skrivit boken Bygg en förmögenhet, investera i investmentbolag. Hur kommer det sig att du liksom har nischat in på investmentbolag? Och
absolut. Man kan väl säga så här, jag är egentligen lika intresserad av hela aktiemarknaden, kan man nog säga. Men när man jobbar inom finans, det märker ni säkert också, om man går på ett bröllop eller en fest, nu vet som man gjorde förr i tiden, före corona.
Ja, just ja.
då kommer det snabbt liksom en första fråga så här. Vad ska man köpa för aktier nu då? Det är nog den vanligaste frågan jag får.
Mm, skriver under.
Berätta vad man håller på med. Mm. Och där är det är väldigt jobbigt att liksom kunna ge ett bra svar på det. Så
då tänkte du, jag skriver en bok.
Exakt, och då kan man trycka upp den i ansiktet på den som frågar istället. Ska man ge ett bra svar på den frågan, så då är det så här, ja, antingen så rekommenderar man fonder eller så rekommenderar man enskilda aktier. Rekommenderar enskilda aktier blir väldigt jobbigt då, om man inte kommer träffa den här personen igen eller kommer kunna följa upp det här aktierådet. Så investmentbolag har väl liksom blivit min slutsats att det här är nog det mest rationella som en passiv privatsparare kan investera i. Och sen tyckte jag också då att det är väldigt många som skriver aktieböcker som tycker att investmentbolag är ett bra sätt att spara. Men det har inte hittills funnits någon bok om det här temat på svenska. Så jag började knåpa på det där och insåg att det här är nog ett tillräckligt stort tema för att kunna bli en egen bok helt enkelt. Så helt enkelt för att kunna ge vettiga råd till liksom, vänner och bekanta som ställer frågor om aktier.
Alla som ställer de frågorna, det är väl som Peter Lynch säger också, att när folk på det här cocktailpartiet kommer fram till dig och berättar vad man ska köpa, då kanske man ska vara lite försiktig.
Exakt, kontraindikator.
En kontraindikator när folk vänder på klacken och inte är intresserad på det där cocktailpartiet, då vet du att det kanske är köpläge.
Ja, men verkligen.
Men investmentbolag, i Sverige så har vi ju en rätt frodig, bördig åkermark med investmentbolag. Det är ju inte kanske lika vanligt internationellt, vi har lite konglomerat också. Du skriver ju boken om själva uppkomsten och fenomenet investmentbolag, men kan du inte bara kort berätta, hur kom investmentbolagen till en gång i tiden? För de är ju inte purunga, de föddes ju inte igår.
Nej, exakt. Ja, men just det finns en historik där som kanske gör att investmentbolag är lite extra vanliga i Sverige. För så är det, vi kan vara glada av att vi har en väldigt, väldigt bra tillgång till investmentbolag att välja på här. Men det var ju bak till Krügerkraschen egentligen då där det här började. När företag gick i konkurs eller liksom banken var tvungen att ta över bolag. Och så förbjöds då banker att äga industribolag i sin balansräkning. Och det är väl kanske vettigt att hålla isär bank och industribolag. Så därifrån så blev det då att man istället kunde, ja, man skapar det där som heter investmentbolag. Och Investor är ju som du sa över 100 år. Och även Kinnevik har ju väldigt, väldigt många decennier på nacken.
Men låt oss backa bak bara superkort, för du berättade här i början att du fick förmånen att jobba som aktiemäklare på Nordea. Och du vet att det är också någonting som du nämnde i boken, för jag menar, när man pratar om investmentbolag så brukar man ju ofta nämna att det är en bra nybörjaraktie inom citationstecken, en bra veteranaktie också för den delen. Men just det här att man får en indirekta riskspridning i och med att de äger liksom ett stort antal underliggande bolag och allt som oftast. När du satt som aktiemäklare på Nordea, är lite nyfiken på hur såg verkligheten ut där? Vad var det för risktagande folk tog? Vad var det för de största misstagen som kunderna gjorde? Vad hade du velat säga till dem? Eller vad vill du säga till dem i efterhand som du kanske inte kunde säga då? Vad drar du för reflektioner och lärdomar från den tiden?
Ja, men det är en bra fråga. Det var ju ett antal år sedan. Men det var ju ett väldigt bra sätt att liksom se olika personers portföljer och hur olika personer resonerade kring sina aktieportföljer. Det finns ju enormt olika skolor då från kanske kunden som bara följde våran modellportfölj slaviskt och med en jättebred riskspridning och förhållandevis låg risk då, till kunder som späckade i en aktie eller kanske i bästa fall två aktier, men med väldigt lite diversifiering. Och det där gick ju helt fantastiskt ibland och helt käpprätt andra gånger. Det där tror jag mycket hör ihop med vad man har för personlighetstyp. Men tar man väldigt, väldigt mycket risk i ett papper åt gången eller två papper åt gången, då gäller det verkligen att ha koll på sin money management, om man säger. Jag upplevde att många hade kanske inte riktigt den kollen som man skulle behöva ha då. Eller...
Så vi antar att du är mer vän av aktiespararnas 10-15 aktier i 5-6 olika branscher snarare än 5-6 och försöka ha hög koncentration och försöka ha örnkoll.
Ja, exakt. Alltså särskilt om man inte följer marknaden på daglig basis. Jag själv kan absolut köra ett fåtal aktier, en koncentrerad portfölj och vara beredd att lämna liksom vilken minut som helst om det skulle vara så. Men det är ju inget råd man kan ge till någon som jobbar med någonting helt annat än finans och kanske logga in och kolla på en först när man kommer hem på kvällen. Då kan det vara för sent att agera. Och framförallt lägger man kanske inte den tiden som man behöver. Så ja, diversifiering och gärna investmentbolag är ett bra sätt att få det. Det tycker jag är överlägsen. Ja, det är det enda rådet man kan ge till en privatsparare.
Diversifiering kan man ju få via fonder också. Och du skriver ju om det i boken också, att du tycker att investmentbolag är en bra medelväg mellan fondsparande och aktiesparande. Men någonstans är det väl ändå liksom investmentbolagen som har trumfat fonder i din bok,
ja.
Tolkar jag det som.
Ja,
vad är det som du tycker väger över till investmentbolagens fördel gentemot fonder?
Ja, det finns en rad saker där. Dels är det substansrabatten. När man köper en fond köper man ju alltid till sitt rätta pris då. Men i ett investmentbolag kan man köpa till substansrabatt. Och där är det väldigt många då som kommer med motfrågan. Amen, om det är 20% rabatt när jag köper och 20% rabatt när jag säljer, då finns det ändå ingen poäng. Men faktum är att det finns ju faktiskt en poäng i att genom att köpa ett investmentbolag till rabatt så får man exponering mot fler underliggande aktier än vad man har fått annars. Givet att utdelningarna skickas till investmentbolaget och sen vidare till den som äger investmentbolaget. Då får man ju mer utdelning än vad man har fått annars. Sen i praktiken så blir det kanske inte alltid så att det skickas hela vägen till aktieägaren, utan det kanske delvis gör det och sen delvis återinvesteras i andra bolag. Så det tycker jag är rabatten är en...
Men det förutsätter ju lite att investmentbolaget handlas till rabatt.
Ja, exakt. Och så är inte alltid fallet. Men ja. där tycker man får vara lite picky och välja de som faktiskt gör det.
Mm.
Så det är en viktig faktor. Sen tycker jag att man ska titta på avgiften, som ju har varit uppe för mycket debatt i fondindustrin. Det har varit mycket snack om indexfonder till låg avgift eller aktivt förvaltade fonder till högre avgift. Här sticker faktiskt investmentbolagen ut med avgifter som ligger på nivåer ibland lägre än de här indexfonderna. Eller i alla fall i nivå med.
Men vad är, förlåt att jag avbryter, men det här är ett jätteintressant resonemang, för vi får ofta frågor om det till fond eller till podden.
Mm.
Vi har ingen fond än så länge. Kommer nog inte bli heller. Men vad är avgiften i ett investmentbolag och hur hittar man den? Och hur ska man liksom tolka den?
Ja, men exakt. Förvaltningskostnad brukar det kallas ju. Jag sa säkert förvaltningsavgift tidigare här, men som man kallar det i fondindustrin.
Mm.
Men förvaltningskostnad, det är alltså alla kostnader för den centrala förvaltningen. Om vi skulle starta ett investmentbolag här så kommer vi behöva ett sånt här fint kontor som ni sitter på. Och vi kommer behöva kanske en lön och... Lite andra analysresurser och så vidare. Det kommer kosta någonting att driva runt det här.
Mm.
Och den kostnaden får man ställa i relation till den tillgångsmassan som man förvaltar. Då blandar man i en procentsats som ganska väl kan då jämföras med en fonds avgift.
Mm.
Och för de stora svenska investmentbolagen så ligger den här runt 0,1-0,2%. Jag tror Investor ligger på 0,15 ungefär. Och Latour är ju allra bäst i klassen med, jag tror 0,04% i avgift. Så att det är
ju väldigt låg om man jämför då med en aktivt förvaltad fond
exakt.
Som har ungefär 1,2-1,5.
Ja, exakt. Och den skillnaden, det är väl också lite klassiskt att man tycker inte att någon procent hit eller dit är så mycket, men över tid blir det ju väldigt stor skillnad. Att man kan få köpa en så här pass bra förvaltningsorganisation till en så låg kostnad, det tycker jag det sticker verkligen ut.
Men hur ska man tänka där? För jag menar, det finns ju en skalfördel såklart kostnadsmässigt för investmentbolagen, att får du upp tillgången under förvaltning 1, 2, 3, 4, 5 miljarder så ökar ju knappast kostnaderna. Om man kanske tar in någon extra kollega, men och lamporna kanske lyser lite flitigare om man sitter och kalkylerar in på sena nätterna på nya förvärv. Men annars så har du liksom en skalfördel i takt med att det förvaltade kapitalet stiger, samtidigt som förvaltningsorganisationen kanske är ganska mycket densamma. Men då tänker jag, för Latour tar du upp här som exempel, jag menar, hela deras organisation ryms ju två folkabussar på vägen till julfesten. Men finns det något argument för att inte bara blint titta på de investmentbolagen som har den lägsta förvaltningskostnaden, utan att mixa? Därför att tittar vi på investmentbolag som är lite mindre, som har lite mindre kapital under förvaltning just nu, men som förväntas kunna växa över tid, men som också ger en annan form av karaktäristika. Jag menar, Investor vill ju ha liksom de världsledande bolag över hela världen. Liksom, det är ju börsens giganter. Medan ett investmentbolag som har mindre småbolag kanske har innehav som tenderar att växa lite mer över tid, men också ha en högre förvaltningskostnad idag. Hur ska man tänka på den balansgången?
Mm. Och var hittar man förvaltningskostnaden?
Och inte minst, var hittar man den där rackarkostnaden?
Exakt, det var där
vi började.
Vi började. Där fick du aldrig svar på från mig.
Därför jag skjuter in där nu. Som inte...
man hittar den i regel i årsredovisningarna.
Okay.
I de flesta fallen så skriver de förvaltningskostnad, alltså man söker på det här sökordet i årsredovisningen, så hittar man det snabbt.
Perfekt.
I vissa fall så redogörs det inte så noggrant, då kan man få räkna lite grann själv då. Så om vi går över till din fråga, Niklas, så jag tycker absolut det finns en poäng. Risken är om man köper bara Investor och Industrivärden, då blir det väldigt mycket stora och i hög grad mogna bolag. Lägger man till liksom typ Svoldar eller Bure eller Creades eller liknande i sin portfölj, ja, men då får man kanske en lite högre förvaltningskostnad, men man får också mer liksom som en småbolagsfond på något sätt. Svolder tycker jag verkligen man kan jämföra med en småbolagsfond. Om en bred portfölj och mycket små eller medelstora bolag från börsens mindre listor i regel då. Så det är absolut en poäng att mixa ihop både de stora och de små investmentbolagen.
Jag tänker där, för investmentbolagen och passivt förvaltade indexfonder karaktäriseras ju båda av en ganska kostnadseffektiv förvaltning. Men tittar man på indexfonder, det är passivt, du får de bolagen som ingår i index. En förvaltare har inget som helst incitament att försöka påverka bolagen i en värdeskapande riktning överhuvudtaget, även om den här förvaltaren har den kompetensen och kunskapen. För varför skulle man när det finns 588 andra förvaltare som bara rider och glider räkmacka?
Yeah.
Finns inget argument whatsoever. Yeah. Men och det här kommer vi komma in på lite sen också, men när det kan vara rimligt att betala en premievärdering för ett investmentbolag. Hur ser du på den debatten? Passiv indexfond, låg kostnad. Investmentbolag, låg kostnad. Men att man sitter med i samma båt och har möjlighet att påverka bolagen i en värdeskapande riktning framåt.
Ja, men absolut. Och att man tar rygg på en huvudägare. Man sitter i samma båt som en huvudägare i de allra flesta fall i investmentbolagen. De hoppar ofta in i styrelsen och påverkar på ett annat sätt än vad ett fondbolag kan göra. Så det där tror jag också är en stark drivkraft till att investmentbolagen också har historiskt sett gått så pass mycket bättre än fonder. Ja, jag visar lite historisk avkastning i boken där också. Det finns en studie från Uppsala universitet som har mätt avkastningen under 15 år från 2001 till 2016. Och den visar att aktivt förvaltade fonder har gett en avkastning på 166% under den här tiden. Indexfonder har gått lite bättre och avkastat 228%. Men sen har vi investmentbolagen som är överlägsna i sammanhanget och har avkastat 642%. Man kan tycka att slå index lite grann varje år och så vidare. Ja, vad gör för skillnad? Men över lång tid så blir det ju, det kan bli en enorm effekt. Och det är klart, den som har köpt den här aktiva fonden och fått 166% på 15 år är säkert också nöjd. Men alternativet hade ju kunnat bli så himla mycket bättre. Sen sträcker sig den här studien bara till 2016 då, men även åren efter, alltså 2017 och till idag, så har investmentbolagen fortsatt att slå index ganska kraftigt.
Ja, men det här pratar man ju ofta om, både pilotskolan och ägare av kött och blod. Och när det kommer till investmentbolagen så är det väl snarare kanske då ägare av kött och blod. Även om många vd:ar också har ett rejält skin in the game, och det kanske ligger i sakens natur när man rattar ett investmentbolag. Det sitter i väggarna. Men hur viktigt är det med ägare av kött och blod? Jag tänker alla investmentbolag på Stockholmsbörsen, alla mig veterligen, karaktäriseras ju av att man har en stark ägarfamilj i ryggen.
Mm. Ja, men så är det väldigt mycket. Det är svårt att säga var den här överavkastningen kommer ifrån. Liksom. Är det att rabatten ger effekt över tid? Eller är det det aktiva ägandet? Att man köper och säljer aktier väl-timat? Eller snarare att man går in i styrelsen och påverkar bolagen i rätt riktning? Det är jättesvårt att säga, liksom, vad ska man säga, splitta upp avkastningen i vad som har genererat den helt enkelt. Men uppenbarligen verkar den här modellen fungera. Sen om det är kött och blod grejen som är helt avgörande, eller om det är någonting annat, det kan man väl diskutera. Någonting som investmentbolagen ofta får möjlighet att göra, som jag tror också bidrar till överavkastningen, det är ju att kunna gå med vid börsnoteringar och liknande. Till att gå in som cornerstone investor till exempel och generera lite alfa på det sättet. Så det finns ytterligare anledningar. Någonting som en fondförvaltare inte heller kan göra, det är att investera i onoterade bolag många gånger. Vilket investmentbolagen faktiskt är ganska duktiga på att göra. Investor gör det genom EQT-fonderna och så vidare. Kinnevik är ju väldigt aktiva med det, och även andra mindre investmentbolag som Vostok New Ventures eller VNV Global som de heter numera. De kör ju väldigt mycket onoterat, och det är nog mycket därifrån de har också kunnat få till en överavkastning.
Mm. Det tar mig in lite på det här med, vi har varit inne på det här med substansrabatt, att investmentbolag ofta historiskt har handlats till en rabatt, vilket har flera fördelar, bland annat då utdelningsarbitraget men också mycket annat såklart. Men på senare tid, i alla fall innan coronakraschen, så började det bli ganska ordentliga premier på en hel del investmentbolag. Man handlades långt över substansvärde. Det här kan man ju kika på bland annat IB-index, om ett bolag handlas till premie eller rabatt. Men vad är din syn där? För vi har varit inne på att det är bra med rabatt, men ska man aldrig handla investmentbolag till premie? Då finns det ju inte jättemånga investmentbolag att välja mellan, vad jag vet just nu.
Ja, men exakt. De handlas, några stycken handlas till väldigt mycket premie. Det är framförallt Latour och Creades och Lundberg som handlas till de största premievärderingarna. De ligger väl mellan 25-30% ungefär. Jag tycker ju att man ska vara ganska konservativ som grundinställning i alla fall.
Okay.
Vi har redan pratat om poängen med att köpa någonting till rabatt. Köper man till premie så blir ju alla de här fördelarna istället till en nackdel då. Så som grundregel så tycker jag man ska vara ganska konservativ helt enkelt. Och välja dem med rabatt i första hand. Sen kan det finnas väldigt mycket anledningar till att det handlas till premie. Om man tänker till exempel Creades som har stor premie, de har ju en del onoterade innehav. Där kan marknaden kanske aktiemarknaden ha en annan uppfattning om vad de här onoterade bolagen borde ha för värdering, eller att man helt enkelt ser väldigt, väldigt ljus framtid för dem.
Mm.
Creades har väl ungefär 5% i Tink till exempel. Så det är klart hur den posten värderas, det slår ju ganska mycket på substanspremien då, eller rabatten. Creades har ju också 25% ungefär av sin portfölj som är i en aktiv kapitalförsäkring där det specificeras inte exakt hur mycket den är värd. Och nu mättes ju den sista mars, och då vet vi att börsen stod på botten nästan. Och flera av de innehaven som de ändå har sagt är bland de största i den här kapitalförsäkringen, det är ju, jag tror det är Stillfront bland annat och Embracer också om jag minns rätt, och de har ju gått otroligt bra sedan dess. Så det lindrar ju faktiskt den här premien lite också, att den, den är kanske inte riktigt så stor som den ser ut om man tittar bara på siffran på IB-index.
Lite stay at home economy med gamingbolagen.
Ja, verkligen. Och det där har ju satt sig överallt. Och några investmentbolag har ju faktiskt blivit riktiga vinnare på i den här coronakrisen. Jag tänker framförallt kanske på Kinnevik och Spiltan. Kinnevik som har Zalando som har gynnats med sin e-handel. Tele2 som är... teleoperatör som borde i alla fall inte missgynnas i någon högre utsträckning. Och sen har de en del onoterade investeringar i nätdoktorer och så vidare. Ju.
Ja, jag tycker det är lite fascinerande både med Mathem och Kolonial.no i Norge. Där har man ju sett en enorm efterfrågan. Mathem kunde inte ens leverera på efterfrågan. Det var 3 gånger högre än vad de kunde leverera.
Ja.
Så mitt i värsta krisen var de tvungna att expandera och bygga nya lokaler och anställa nya kollegor. Så att det visar ju på att vi klickar hem rätt mycket mat och det blir ju liksom det här digitala språnget som många har pratat om och en ny förändring. De har Budbee också. Johanna gillar inte Budbee lika mycket för hon går och lägger sig väldigt tidigt på kvällen och de kommer ofta vid 22.
Ja, jätteirriterande.
Men annars, men jag tänker så här, när man pratar om premievärdering så är det ju skillnad på premievärdering och premievärdering också. Tar vi Melker Körling, när de fanns på börsen så hade de väl 4 innehav. Alla samtliga var börsnoterade. Det till trots så betalar man premievärderingen då. Visst, man kommer alltid gå i Melker Körlings fotspår. Man kan ju aldrig liksom vara ahead of the pack för man vet ju inte vilka affärer som kommer. Och när de redan har skett så då är ju liksom, då är ju möjligheten förbi. Men samtidigt så var ju alla innehavarna börsnoterade. Det är ju ena lägret där man kanske får argumentera lite hårdare för premievärdering. Och det får du gärna göra om du vill. Andra lägret är ju som du säger, om det finns en större dos onoterade bolag. Och huruvida man faktiskt marknadsvärderar dem eller inte. För det är ju inte många år sedan både Investor men även Latour började skuggvärdera värdera sina onoterade delar för att ge marknaden ett hum. Mm. Och därifrån har vi sett en rejäl påverkan på substansrabatten. Hur ser du på den uppdelningen, premievärdering, när det kommer till en 100% eller nästan 100% i alla fall, stor majoriteten av portföljen noterad kontra en stor del onoterad?
Ja, men jag tycker att en portfölj med noterade tillgångar, då blir det mer tydligt att det är en rabatt just på investmentbolaget. När det finns mycket onoterat, ja, men då blir det lite mer oklart eller filosofisk fråga liksom, vad beror egentligen premien på? Är det felvärderade underliggande tillgångar eller vad beror det på? Men har man en rent noterad portfölj med en rejäl rabatt, då blir det väldigt tydligt att det är just en substansrabatt på det här investmentbolaget. Så som investerare tycker jag ju kanske att det är lättare att känna att man verkligen investerat till rabatt i en noterad portfölj.
Nu har vi pratat om investmentbolagen en liten stund, men om vi backar bandet tillbaka då, för vem passar att investera i investmentbolag? För vi har pratat om fonder, aktivt passivt förvaltade, stockpickers, de som försöker hitta guldkornen på börsen, och sen har vi de här investmentbolagen som du har kärat ner i, men som inte har exklusivitet i din portfölj uppenbarligen.
Nej, verkligen inte.
Men som du ändå gillar. För vem passar att investera i de här?
Ja, exakt. Nej, men som jag var inne på från början där, det är, framförallt tycker jag att om man vill ha en helt, eller så gott som passiv investeringsstrategi, så tycker jag att det här är det bästa. Och jag menar, en passiv investeringsstrategi, det vet ni säkert bättre än jag, men det har väl den majoriteten av alla som sparar i fonder eller aktier.
Absolut. Och det är ganska ofta de det går bäst för också.
Ja men exakt. Så, och det finns ju numera fonder också där man kan spara i investmentbolag. Så man kan väldigt enkelt sätta upp ett månadssparande där det tickar på om man har ett sparande till rabatt och i någonting som har gått bra historiskt. Och med alla de här fördelarna vi har pratat om så tror jag att det finns mycket som talar för att de kommer att kunna leverera bra även framåt. Mm. Så ja, för i princip de flesta. Jag förstår att, inklusive mig själv, att man håller på väldigt, väldigt intensivt med börsen och försöker skapa en överavkastning genom att vara aktiv själv med stockpicking på både, kanske kortsiktigt och genom lite swing trading och så vidare. Men det är väldigt, väldigt få som håller på med det. Gör man det och på ett bra sätt, så då är det klart man ska göra det. Men vill man vara passiv i sitt sparande, så då passar det här bra.
Och det ena behöver inte utesluta det andra heller.
Nej, men exakt.
Man kan ju ha liksom en långsiktig strategi, en liten hedge mot sig själv på något sätt i investmentbolag.
Ja, exakt. Exakt.
Och sen ha en annan portfölj för swing trading eller är det mer kortsiktiga, vad det nu än är.
Ja, men verkligen. Och jag tänker också, även om man har en passiv strategi, om man har typ ett månadssparande i fonder eller liknande. Mm. Det kan vara så att man vill spetsa det, men liksom att man vill ha mer teknikexponering eller någonting jämfört med vad som finns i investmentbolagen. Så det behöver inte heller vara hela sin portfölj i investmentbolag, men det är en väldigt, väldigt bra bas åtminstone.
Men jag har lagt hela min löneväxling i investmentbolag. Den stod i cash under lång tid för att jag inte riktigt visste vilken strategi jag skulle ha i portföljen, för jag har för många portföljer. Mm. Och sen så stod den bara där, det var en jättedålig affär för börsen bara taktade på. Sen kom coronakraschen. Och sen vart det investmentbolag, men då var det någon som sa till mig, men Niklas, herregud, hur kan du köpa exempelvis Lundbergs med och betala premie för det där? Och är det ett långsiktigt sparande som pensionssparande eller löneväxling är, och det som ska stå och gotta till sig under lång tid och dessutom komma in nya pengar löpande hela tiden som ska investeras. Hur mycket tycker du att man behöver bry sig om substansrabatten eller premievärderingen? Om man är långsiktig, det är ett löpande sparande som man investerar i investmentbolag. Om man då inte ska hoppa från tuva till tuva och är daytrader eller swingtrader eller vad det kan tänkas vara. Hur ställer du dig i den frågan?
Ja, nej men det där, på något sätt handlar det väl om att få till att man gör sparandet varje månad. Då blir det för komplicerat, så skulle jag gissa att det kanske riskerar att inte bli av då. Så det bästa är väl att bara sätta en väldigt automatiserad process för sig själv. Om det är att mata in sitt månadssparande i en investmentbolagsfond, ja, men då kommer man få både investmentbolag med rabatt, framförallt sådana med rabatt faktiskt, men även en liten exponering till sånt som handlas med premie. Och då får man väl köpa det då. Det kan ju också vara den som handlas till premie som faktiskt kommer att gå bäst. Det vet vi inte. Men jag tycker, gör det inte så komplicerat, utan håll det enkelt och automatisera processen så gott det går, så att man behöver lägga egentligen så lite tankeverksamhet som möjligt på det.
Men då blir det lite grann den här keep it simple, stupid.
Och verkligen.
Och för de bara som vill ha de argumenten, du har ju skrivit om 5 fördelar med att investera i investmentbolag. Skulle inte du bara för våra lyssnare kunna utveckla de argumenten?
Ja, men absolut. Det är mycket där vi har varit inne på. Det handlar om att sprida riskerna. Alltså köper man en investoraktie till exempel, så får man ju typ 25 olika bolag i underliggande. Och om man aktiesparar reglerna som du var inne på tidigare här, ja, men det säger väl att man ska ha kanske 12-15 olika aktier i portföljen. Och jag menar, köper man Investor, då har man direkt 25 stycken olika. Så att äga bara Investor är egentligen en fullgod riskexponerad portfölj. Jag gjorde faktiskt själv så en gång. Jag hade sålt en bostad och hade inga riktiga idéer eller tid att välja vad jag skulle köpa. Så då köpte jag Investor för hela slanten faktiskt. Bara för att få någon form av indexexponering, men bättre enligt mitt tycke då. Så det är en poäng. Man får väldigt snabbt diversifiering. Nummer 2 är ju att man ska ta del av substansrabatten. Det här är precis vad vi har pratat om. Och Axel Stinsen, som ni känner till, han sa ju att man ska, om man kan köpa en krona för 80 öre. Det gillar en smålänning. Det där är ju återigen väldigt så här enkla tips. Det låter vettigt. Det är klart det är bra att köpa en krona för 80 öre.
Precis, behöver man inte vara smålänning för att gilla.
Nej, exakt.
Men samtidigt så är det ganska svårt alltså. Därför att i dagens verklighet, när techbolagen får jättemycket fokus i media, det är de man pratar om, man ser att de stiger jättemycket. Jag och Johanna pratar om dem också, vi tycker att de är spännande sådär. Men då ska det liksom till sig att man ska också våga stå emot och kanske inte bara lägga alla sina pengar i techdurken, utan också att köpa det här lite tråkigare inom citationstecken. Det behöver inte vara dåligt för det, utan kom ihåg att köpa de här en krona för 80 öre. Det är lätt att säga, men i praktiken så är det svårt när man lockas och dras till annat.
Ja, men exakt. Om vi går tillbaka till det här bröllopet eller festen som man går på, då pratas det ju bara om de aktierna som är väldigt väldigt, väldigt högt värderade. Det är ingen som säger att man ska köpa en krona för 80 öre då. Så att det är en bra poäng, Niklas. Det är lättare sagt än gjort säkert, som det mesta här i livet. Sen har vi nummer tre, som är att man kan dra nytta av utdelningsarbitraget, som jag kallar det. Och det här är exakt det som vi redan har varit inne på också. Alltså man får exponering mot mer underliggande aktier än vad man hade fått om man köpt aktierna direkt då, tack vare rabatten.
Men här får du utveckla lite mer, för du var in på det här, men du har ju själv liksom, du har ju hittat på den här termen då. Det är ju din egen term, den här utdelningshävstången. När du får in lite mera utdelning, när du köper ett bolag med substansrabatt och får de underliggande tillgångarna för 80 år istället för en krona. Underliggande tillgång kanske ger 5 eller 6% i direktavkastning. Men i och med att du köper en krona för 80 år så får du ännu mera direktavkastning. Ja. Det blir liksom en utdelningshävstång, kallar du det för. Ja. Utveckla.
Ja, men exakt. Det handlar om att... just att man får exponering mot mer aktier än vad man hade fått annars, och därmed också mer utdelning.
Det som du tog i din fråga, Niklas. Det som du utvecklade när du ställde frågan.
Ja, men om de underliggande bolagen ger 5% i direktavkastning, jag var tvungen att kika på kalkylatorn här, det kanske är pinsamt att erkänna, men då får du ju 6,25% i direktavkastning istället för 5% om du betalar 80 öre för en krona.
Ja, men exakt. Det är vad det handlar om.
Det gillar vi.
Det gillar vi.
Ja, även om vi inte är smålänningar.
Ja, men vi gillar smålänningar, precis. Det är lite rabatt, det är lite rea.
Exakt. Nummer 4, att ta rygg på proffsen, som vi har varit inne på tidigare också. De här investmentbolagen har ju i regel ägare och styrelser som har ett väldigt bra track record på börsen. Den som har allra bäst är väl egentligen Gustav Douglas med Latour, som har snittat över 20% i års avkastning sedan 80-talet någon gång. Och att kunna ta rygg på en sån investerare, det är lite av en lyx, skulle jag säga.
De har gjort hemläxan.
Ja, men exakt. När jag är ute på mina föreläsningar så brukar jag fråga publiken om man tycker att man är en bättre investerare än Gustav Douglas till exempel. Och då är det ingen som vågar räcka upp handen förstås. Och då är liksom följdfrågan så att, ja, men varför låter du inte han förvalta dina pengar då? Det är ju bara köpa Latour så är man där.
Och det här är ju ett bra exempel också, för jag menar, Warren Buffett har genererat strax över 20% om året sedan 1965. Det blir en fenomenal avkastning.
Jag tänkte ju säga, hur snabbt dubblar 20% om året pengarna?
Herregud, ju... snabbt. Jag kan bara 15, det får vara 50 år. Men 20% det måste vara 3,5 år eller någonting. Det går väldigt, väldigt fort. Och där kan man väl säga att de har ju gjort det här sedan 1965. Det innebär att de har fått en 2,7 miljoner procent gentemot S&P 500 som har genererat ungefär hälften, säg 10. De ligger på en 15, 16, 17 000. Så det blir ju en enorm verklig skillnad över tid. Och bara för att sätta den här siffran i kontext, vilket du också skriver i boken, så att 10 000 kronor i Latour 86 har ju seglat upp och blivit långt över 9 miljoner kronor. Så att det är lite grann skärmen också med ett långsiktigt sparande, att det kan ju faktiskt bli väldigt mycket pengar, och långt över 20%, det är ju, det går inte att säga något annat än att det är ren och skär världsklass.
Ja, definitivt. Så det här med att ta rygg på proffsen är ju väldigt intressant. Sen måste man också såklart tänka på vilka, att de har gjort det bra i 30 år historiskt. Det behöver inte betyda att det är fantastiskt kommande 30 år. Så där får man väl också lägga in lite egen feeling på vilka av de här förvaltningsorganisationerna tror man på själv för framåt. Sen har vi nummer 5 då, som är att man slipper fondavgifter. Vi nämnde tidigare här att indexfonder ligger ofta runt kanske 0,2% eller liknande i avgift. Och det här är ju samma nivå som de största investmentbolagen har som sin förvaltningskostnad. Men då får man ju också en helt annan förvaltning på köpet där, och dessutom i många fall rabatt och så vidare. Mm. Så ställer man de två mot varandra och ser att man landar på samma pris för en indexfond och ett investmentbolag, så ja, men då vet jag vilken jag skulle välja där i alla fall. Jag har skrivit där i boken också att det är förvaltning till självkostnadspris. Om man tänker en fondavgift, så är ju såklart basen i fondavgiften går ju såklart till själva förvaltningen, de faktiska kostnaderna. Men sen resterande del blir ju helt enkelt en vinst för fondbolaget. Men så blir det ju aldrig ett investmentbolag, utan man betalar aldrig mer än själva basen i avgiften. Så en förvaltning till självkostnadspris helt enkelt.
Lite mer skin in the game.
Ja, men okej. Okay. Du gillar investmentbolag. Vi gillar investmentbolag, kan vi ju vara öppna med att säga. Och nu har vi, det har väl framgått vid det här laget. Men det finns ju alltid risker med allting. Med alla typer av aktier. Och vilka risker tycker du är relevanta att lyfta fram när det gäller investmentbolag? Finns det något specifikt sådär man bör tänka på, eller är allt bara rosenskimrande?
Ja, men det finns ju ingenting som är det, tyvärr. Utan det är klart det finns risker också. Eftersom att det är så mycket diversifiering i investmentbolagen, så blir ju den överlägset största risken såklart marknadsrisken. När marknaden går ner kraftigt som i tidigare år här, så blir det såklart också en rejäl smäll på investmentbolagen. Och där finns det också ett visst samband att rabatterna i investmentbolagen brukar kunna tendera att bli lite högre i oroliga tider. Så risken är då kanske att dina investmentbolag tappar mer än vad börsen gör i övrigt. Det tycker jag inte man såg så himla mycket av här i kraschen i mars. Det fanns en del, typ Vostok fick en väldigt hög rabatt, men det är också då jämfört med en portfölj med onoterade tillgångar, så det blir inte helt rättvisande. Men även i, ja, men Kinnevik var väl uppe på 30% rabatt kanske eller sådär. Och det är klart, då när rabatten ökar samtidigt som underliggande tappar väldigt mycket värde, så ja, men då blir smällen hårdare på det här bolaget än på underliggande aktier. Så det är väl en risk som man kan lite grann ha med sig. Men är man väldigt långsiktig så spelar det kanske inte så stor roll.
Finns det någon poäng i att ha koll på vad rabatt för olika investmentbolag, vad den brukar ligga på historiskt?
Ja, men verkligen. Det kan ju vara ett bra mått. Alltså, alltid när man slänger upp en siffra, oavsett vad det handlar om, så är det så här, vad säger den? Man måste ju alltid ställa det i relation till någonting. Och just när man pratar om rabatter, så ja, men då är den historiska rabatten kanske det bästa man kan ha som någon slags referenspunkt. Så det är absolut relevant. Och IB-index som du nämnde tidigare här, det är en bra sida på väldigt många sätt. Och de sammanställer också den historiska rabatten som man kan kolla, till exempel 3-årshistoriken eller 5-årshistoriken. Och så kan man då se om någon rabatt är ovanligt hög och att det inte finns någon riktigt så där bra rationell anledning, ja, men då är det förmodligen kanske ett bra tillfälle att plocka in det bolaget om man ändå vill ha det i portföljen.
Men hur ska man säga, jag menar, när vi pratar om utländska aktier, då brukar vi nämna valutadimensionen som ytterligare en riskaspekt, i och med att valutan också svänger och man någon gång kanske vill sälja och växla tillbaka till svenska kronor. Men för investmentbolagen, de underliggande bolagen som investmentbolaget äger, vi i ett sämre läge som coronakrisen och coronapandemin, så har vi sett att vinsterna faller samtidigt som vinstmultiplar skulle kunna falla i alla fall. Så att du får, där du får liksom vinsten faller, värderingen per vinstkrona faller, plus att substansrabatten på investmentbolaget då ökar. Behöver man ta någon speciell notis kring det här om man är mer långsiktig? Och hur ska man ställa sig till att det blir en ytterligare komponent? För det kan ju gå bra för de underliggande bolaget, men av någon anledning så ökar substansrabatten och lite grann motverkar utvecklingen i de underliggande bolagen.
Ja, exakt. Nej, men det är, rabatterna kommer ju röras åt olika håll. Och som du är inne på, liksom, om man är långsiktig, så då bör man inte göra så, eller fundera så himla mycket på det kanske, utan rabatterna kan få flyta lite grann upp och ner. Men har man någon form av månadssparande, så men då kan man väl i alla fall passa på att köpa när man tycker att någon rabatt sticker ut som ovanligt hög då.
Och för du nämnde ju här tidigare också att fonder alltid handlas till NAV, eller net asset value, eller sitt liksom nettoandelsvärde. Det är värdet som är liksom på de underliggande tillgångarna, medans investmentbolag och bolag kan ha en premievärdering, alltså betala 1,20 kr per krona, eller en substansrabatt betala 80 öre per krona. Men jag tänker den här termen också, substansvärde, för nu har vi varit in på de två andra då så att säga, men hur skulle du förklara substansvärde när det kommer till investmentbolag? Det här är ju en term som vi alla hör när vi tittar på investmentbolag, men vad betyder det egentligen? Och hur?
Ja, men det är helt enkelt värdet av alla tillgångar som finns i bolaget. Så oftast är det då värdet av hela aktieportföljen. Och sen kan det också vara så att det finns lite kassa eller att det finns en belåning i portföljen. Då får man justera även för den då. Men i stora drag värdet på hela aktieportföljen då helt enkelt. Det är substansvärdet och det är ju den som man ställer i relation till hur investmentbolaget i sig värderas då. Och,
ja. Men hur värderar man investmentbolaget i sig? För du skriver i boken bland annat om att man inte riktigt kan använda PE-talet när man värderar investmentbolag. Kan du utveckla det och förklara lite det för våra lyssnare?
Ja, men exakt. Ett investmentbolag är ju egentligen väldigt olikt andra bolag. Man har ju inte någon vinst, liksom vinst per aktie eller vinst i verksamheten på samma sätt som vilket rörelsedrivande bolag som helst har. Så att därmed faller ju möjligheten att använda PE-tal. Det man i så fall skulle få göra det är ju att kolla liksom alla underliggande innehav och vad har de för PE-tal. Och sen vikta däremot hur mycket det är av portföljen. Men då det blir...
Blir inte spitsa.
Nej, det blir väldigt, en väldigt lång väg att gå. Och ja, det blir också kanske svårt att säga vad ett rimligt PE-tal för en korg av bolag. Det blir, nej, det säger inte så mycket. Så kvar är då, alltså, om man på något sätt utgår från att marknaden är något sån här rationell på att prissätta aktier. Så att man kan anta för sig själv att underliggande aktier, de är hyggligt rätt värderade. Då har man ju kvar substansrabatten eller substanspremien som säger ja, allting om värderingen helt enkelt. Så rabatt så är det billigt och premie så är det dyrt helt enkelt.
Så är det tre liksom begrepp man ska kunna för att investera i investmentbolag, så är det ju substansvärde, substanspremie eller substans och substansrabatt. Ja, det är liksom, ja, nyckelorden.
Absolut.
Men jag tänker här, för det här med substansrabatten, det är ju få bolag förunnat att ha en premievärdering. De flesta har ju substansrabatt. Och det är ju något som röner stort intresse och mycket filosofiska frågor hemma på kammaren och sådär. Jag var med Unga Aktiesparare på Investor för som säger 10 år sedan kanske, då var substansrabatten ganska hög. Då hade man inte de två måtterna på substansvärde som man nu har. Man har ju justerat mått också nu för tiden. Det hade man inte då. Och då frågade vi ju den IR-ansvariga självfallet. Det är en klassisk fråga, den får de ju alltid. Men vad beror det på? Och svaret var, ja, vad tror ni? så att det visar någonstans på att svaret förmodligen är lite filosofiskt. Men du har ju några punkter här i boken där du ändå försöker sätta fingret på vad det kan tänkas bero på. Vad har du för findings där?
Ja, men exakt. Det finns ju ändå några saker som man tycker... Ja, framstår som högst rimliga. Eller en är ju rent matematiskt enkel att peka på. Och det är ju själva förvaltningskostnaden. Det är ju egentligen en nackdel som man åker på om man köper aktierna genom investmentbolaget jämfört med om man skulle köpt underliggande aktier direkt. Och det är klart, är den här förvaltningskostnaden väldigt hög, så ja, men då betingar ju det i sig någon form av rabatt. Så den är ju väldigt enkel att peka på. Så det är en sak. Sen ytterligare en anledning som man kanske hörde mer om historiskt, är att det finns maktrelaterade motiv. Alltså kanske att investmentbolaget inte gör allt för aktieägarens bästa, utan kanske snarare för att behålla sina jobb på koncernledningsnivå och så vidare. Det här är någonting som bland annat Industrivärden fick en del kritik för tidigare. Nu har de ju fått in Fredrik Lundberg som en stark huvudägare. Och rabatten brukar också vara betydligt högre i Industrivärden tidigare, än, alltså för 5 och 10 år sedan, än vad den är idag. Så här, ja, där kan man på något sätt se hur den här typen av rabatt har lite grann försvunnit eller minskat kraftigt i alla fall. Sen har vi också, alltså, historiken brukar säga väldigt mycket om rabatten eller premien. Kanske framförallt tydligt blir det ju på om man tittar på de som handlas med premie. Latour som vi nämnde har en överlägset bästa historiken och den handlas till en rejäl premie. Creades har också jättebra historik och hög premie, och samma sak med Lundbergs. Ja, historiken kan nog absolut vara en faktor som gör att ja, det som har gått bra, det förutsätter man ska fortsätta gå bra, och då värderar man upp det. Det där var tydligt i Ratos också för några år sedan. Den handlades till ganska kraftig premie när den var väldigt het och underliggande verksamhet gick väldigt bra. Sen vändes det till att handlas till en rejäl rabatt istället. Så där kan man också på något sätt se hur det där svänger fram och tillbaka. Sen har vi likviditetsbrist skulle kunna vara en förklaring. Låg transparens skulle kunna vara en annan. Och att man på något sätt får en påtvingad portföljmix. Alltså som investerare kanske det finns vissa delar. Eller det räcker att det finns en enda del i investmentbolagets portfölj som du absolut inte vill äga. Då går ju egentligen, då går hela investmentbolaget bort som
romrussinet i alla din asken.
Ja. Eller de gröna är gott blandat.
Alla har egna
referenspunkter. Det där kan vi prata om.
Men man brukar ju peta i sig dem till slut i alla fall när det inte finns något annat kvar.
Bottenskrapet.
Det är då man köper investmentbolaget. Även fast det innehar man inte riktigt. Ja. Eller så betalar man en substansrabatt eller så köper man den här godispåsen på rea, nedsatt pris.
Ja, men exakt. Ja, man får välja.
Om vi tittar på de investmentbolag som finns på börsen, om jag drar här lite från IB-index sida, så har vi ju Bure, Creades, Industrivärden, Investor, Kinnevik, Latour, Lundbergs, Spiltan, Svolder, Traction, bland annat Öresund, VNV Global. Vad skulle du säga... Har du något investmentbolag så där som ditt hjärta klappar lite extra för? Eller några?
Ja, men jag tycker att det finns... jag brukar säga att om man bara skulle välja ett enda investmentbolag, då skulle jag gjort exakt som era kunder gjorde här och köpa Investor. För där tycker jag man får alla de här faktorerna som vi talar om. Vi pratar om att man vill ha en hög rabatt. Den är 22% i Investor. Man vill ha en låg förvaltningskostnad, den är 0,15%. Och så vill man ha ett bra management och styrelse. Och där har man familjen Wallenberg som har en jättelång historik och gjort det väldigt bra. Och på något sätt också en bra portföljmix såklart. Och där får man, som vi nämnde, typ 25 olika innehav. Så man får en jättebra diversifiering. Så ja, jag hade ju på något sätt som en passiv investerare kunnat äga bara Investor egentligen.
Precis som du gjorde där i en portfölj.
Ja, men exakt. Exakt. Men sen det är klart det kan ju vara så att just Investor kommer att underprestera kommande 10 år. Det vet vi inte. Det är kanske onödigt att ta den risken egentligen. Och det är ganska enkelt att lägga till några fler investmentbolag. Kinnevik tycker jag är... väldigt intressant. Den har också hög rabatt, 22%. Då. Och här får man ju den här digitala exponeringen som har gynnat så pass mycket av coronasituationen nu, relativt sett i alla fall. Så där tycker jag också man får en bra portfölj. Lite väl mycket Zalando kanske om man vill ha en bra diversifiering. Därför kan det vara vettigt att ha lite mindre andel Kinnevik i portföljen kanske. Men man får väldigt, väldigt många onoterade innehav som några av dem kommer säkert att bli riktigt stora bolag i framtiden.
Och som vi ser i våran vardag. Utdelningsjägare kanske lämnar för andra marker. Även om Georgi säger att utdelningen ska vara lika hög som tidigare år. Bara att den inte ska vara liksom beslutad ordinarie. Det är ju fortfarande osett så att säga. Men det finns mycket intressant. Det är, liksom, det är Budbee, det är Mathem, det är Kolonial. Det är Livongo med liksom Nätdoktor som man sett har seglat upp och blivit jättepopulärt. Vi har Teladoc Health i USA med coronapandemin. Det är ju många trender som spelar dem rakt i händerna. Men jag tänker även Investor som du säger där. Jag menar, jag är 33, född 87. När är du född?
Jag är född 89.
89. Ja. Då är vi en trio här, 87, 88, 89.
Ja, se.
Då inser man, den som liksom investerade 10 000 när jag föddes i Investor har ju gjort att den teoretiska portföljen hade varit värd nästan miljonen för mig, 973 000. För de har ju genererat nästan de här 15%, Johanna, 14,7 sen jag föddes tror jag. Så att det visar ju också på att det är ju en imponerande resa när man inte bara följer passivt en indexfond utan faktiskt inom citationstecken indexfond, men där man får en förvaltning som ändå gör sitt för att försöka skapa värde i de här underliggande portföljbolagen. Nästan 15% är en jättehög siffra. Och vi ska också påpeka att liksom, historien inte säger någonting om framtiden, men det är ju ganska kittlande att se att man, som du nämner i boken, historiskt så har man ju ändå varit värdeskapande. Man kan sina bolag, man sätter sig i styrelserna, man har ett påverkansarbete i de här portföljbolagen och man kan göra strukturaffärer kanske som ingen annan kan riktigt i marknaden, i alla fall inte jag som småsparare.
Ja, men så är det ju absolut. Och ska man gå tillbaka till frågan kring portföljen där, så tycker jag förutom Investor och Kinnevik som vi har pratat om redan, så tycker jag även Industrivärden är väldigt intressant. Där får man ju en substansrabatt på 15% och också väldigt låg förvaltningskostnad. Och nu har man Fredrik Lundberg vid rodet där som ordförande också, vilket gör att man har en huvudägare av kött och blod, vilket man inte har haft tidigare. Sen tycker jag det är intressant att lägga till några bolag med småbolagsexponering som du var inne på tidigare, Niklas. Svolder är ett jättebra sätt att få många olika underliggande tillgångar och till en viss rabatt dessutom. Sen har vi de här som handlas med premier, Latour och Creades. De hade jag jättegärna lagt in i portföljen också, men det tar lite grann emot att köpa dem när de är så pass dyra.
Är du snål smålänning?
Ja, men faktiskt. Min fru är smålänning, men jag är ju från Östergötland, så det är nära gränsen i alla fall. Bure tycker jag också är jätteintressant. Jag tycker det är imponerande hur de går in i många små bolag, sätter sig i styrelsen och är med i tidigt skede. Och sen en liten bubblare är ju Spiltan som är onoterad. Men där får man ju faktiskt en aktie som har varit gynnad av coronan här med Paradox som överlägset största innehav. Det framstår ju, ja men det är ju en väldigt skev diversifiering, men så här långt har det varit helt rätt. Och utöver Paradox så har man ju en hel del andra investeringar, även om de blir en mindre del av portföljen. Och man får faktiskt en rabatt som är så mycket som 30% i Spiltan. Säkert mycket drivet av att den är just onoterad och inte möjlig att ha på ISK, om jag förstått saken rätt.
Ja, men det där är ju spännande, och det är ju liksom, det är alternativa Peppins då, som de också är delägare i, som man kan handla den där via. Och det är ju inte så att de andra innehaven är små, utan det är ju bara att Paradox växer så himla mycket. De tog ju en jättestor stek i Paradox för en 10 år sedan, och den betalade de 30 miljoner kronor för, och nu är bolaget värt vadå, 20 miljarder. Så det har ju varit en fenomenal resa. Jag tror faktiskt också att det är förra årtiondets absolut bästa investmentbolag. Men de får inte alltid följa med på jämförelsen, i och med att de, som du säger, de är inte noterade, de är inte onoterade, fast man skulle nog kategorisera in det som onoterad.
Exakt, men det verkar finnas lite planer där på att det ska kunna bli möjligt att ha den i ISK, och att handeln kanske kommer ske lite oftare än månadsvis som nu. Och det kommer säkert att gör att rabatten blir lägre i den portföljen.
Men snabb fråga, Investor, vad kollar du på? Kollar du på det traditionella historiska substansvärdet, det nyckeltalet, eller kollar du på det nya justerade där man försöker marknadsvärdera den onoterade delen, eller kör du en mix av de två, vilket är relevant?
Jag tycker att marknadsvärderingen är den mest relevanta. Det är mest relevant bild av det hela, helt enkelt. Och jag tycker det var också bra att de började marknadsvärdera det här för, vad kan det vara, 3-5 år sedan kanske. Så det är en klar förbättring.
En sista relevant fråga från mig, eller jag hoppas den är relevant i alla fall, jag tycker att den är spännande. Men du pratar ju om hävstång och att det finns en belåning i tre led i investmentbolag. Dels att jag eller Johanna, att vi kan belåna portföljen med lånade pengar och köpa investmentbolag. Sen att investmentbolagen kan låna pengar så som Industrivärden. Och sen att de underliggande portföljbolagen också kan ha en belåning. Och det är ju vardagsmat när det kommer till bolag. Man har i kapitalstrukturen, så har man en portion lånade medel. Det är väl liksom snarare regel än undantag. Men hur ska man liksom förhålla sig till det där? Att ta lån själv, det kan man ju påverka i allra högsta grad. Att köpa ett investmentbolag som använder belåning, ja, det går någorlunda också att styra lite grann över. Och du nämner ju i boken att antingen så kan man låna pengar för 1, 2, 3, 4, 5% själv. Eller så kan investmentbolaget Industrivärden låna till 0,1, skriver du. Så det är ju lite en svindlande tanke också. Men de underliggande bolagets belåning i slutändan, hur förhåller du dig till de här tre leden?
Ja, men exakt. Det där är ju, det kan bli lite komplext att veta hur mycket belåning man har i alla led där. Men man kan väl säga så här att som regel har de svenska investmentbolagen en väldigt konservativ belåning i investmentbolagen. Industrivärlden hade faktiskt så mycket belåning som ja, men typ 30% och däromkring för ett ja, tiotal år sedan eller så. Men den där har ju sänkts successivt då med Lundberg som en försiktig general. Som ordförande nu så har den ju fortsatt att sänkas vidare och har kommit ner till väldigt låga nivåer nu. Så det är klart, det har ju varit jättebra för dem att vara belånade under en tid där börsen har gått upp väldigt mycket. Men nu är risken desto lägre. Vilket också kanske kan vara rimligt att man har, tycker jag, max en väldigt liten belåning i investmentbolaget. Och sen kan portföljbolagen ha sin rimliga belåning, som du säger, som alltid finns i bolag.
Det låter som att du är lite försiktig till sjunde AP-fonden.
Ja, du menar med deras inbyggda belåning.
Jajamän.
Jag tycker att det är bra att ha lite belåning, men det gäller ju verkligen att ligga på en nivå där man känner sig bekväm.
Ja, jobbar du med belåning själv?
Ja, men det gör jag från och till, och när jag tycker det är läge. Alltså i en långsiktig portfölj, och särskilt där man har att man matar in pengar kanske varje månad, då tycker jag det är väldigt ja, men då kan man känna sig väldigt trygg med att lägga in lite belåning. Särskilt om liksom den här månadsinsättningen blir en ganska stor andel av portföljen. Mm. Men det där går, ja, men så skulle jag bygga en långsiktig portfölj och liksom, som jag skulle titta på om 20 år, men då hade jag säkert lagt in lite, en liten belåning. Väldigt försiktigt, men ändå. Mm.
Here. Vi har gjort ett helt avsnitt om det med eventuella för- och nackdelar. Så det är bara att gå tillbaka och rota i arkivet om ni är intresserade av hur man ska tänka där.
Ja, jag har ju min amorteringsportfölj. Men bara en följdfråga, Johanna, på den där. Vi måste ju fråga dig, nu vet vi att du använder lite belåning och att du skulle ha det liksom på ett portfölj när du inte skulle kika på 20 år. Men det föranleder oss ändå att fråga, vilket Johanna förtjänstfullt alltid gör till förvaltare och även till dig då. Hur sparar du själv?
Jag slutade ju på Nordea för ett antal år sedan för att köra mer aktiv aktiehandel själv. Så det mesta av min depå har gått till den aktiva tradingen helt enkelt. Men sen jag har ett mindre långsiktigt sparande där jag har något investmentbolag och några småbolag som jag tror kan bli bra på riktigt lång sikt. Och lite som du var inne på, Niklas, har jag också smetat ut. Man har depåer på någon bank som man aldrig loggar in på. Där det finns någon aktie som man tror...
Gud förbjud att du inte menar oss.
Nej, men jag avansar min huvudbank på det, när det kommer till aktiehandel faktiskt.
Ja,
men det var ju kanske en kul anekdot så här i coronatid. Jag köpte för rätt många år sedan en liten peng i ett bolag som heter Shop Apotheke Europe.
vad heter det?
En snabbväxande nätapotek nere i Centraleuropa. Okay. Så det är lite Apotea helt enkelt. Ah. Vilket känns ganska självklart att det kommer säkert växa på i mycket 10 år till. Liksom.
Och den måste du ju ha Creades, den onoterade delen, för att få exponera mot Apotea, ja, men, exempelvis.
Ja, men så är det, absolut. Men den här tog ju riktigt bra fart. Det visade sig vara den klockrena corona-axeln då, såklart, med både läkemedelsexponerad och online.
Så hände ingenting och sen
men lite så. Men den får vi ligga där i 20 år till. Så ska jag logga in igen och kolla.
Ja, men det har vi pratat om. Att man kan ha en bred exponering av massa olika aktier, och träffar man rätt med en så kan det bli en himla bra effekt ändå. Så man behöver inte ha den där superkoncentrerade portföljen som vissa pekar på.
Nej, exakt. För det säger ju folk, att ha en koncentrerad portfölj, en ökad diversifiering gör bara att du får stryka på foten när det kommer till avkastning. Det jag och Johanna bubblar om lite grann senaste dagarna, det är att nej, så är absolut inte fallet, och det har vi pratat om tidigare. För att det kan vara den 14:e aktien när du går till den 15:e aktien som blir den här 10-baggen kommande 5 åren som lyfter upp hela portföljen. Så att nej, det behöver ju inte vara så att en ökad koncentration innebär ökad avkastning, och en ökad diversifiering innebär en sämre avkastningspotential framåt.
Då fick vi det sagt. Det har varit superkul att ha dig här, Marcus. Tiden går fort när man har roligt. Och en fråga nu, om man har lyssnat på det här avsnittet och känner att, oh jösses, vad intressant det här var, jag vill läsa Marcus bok. Vart hittar man den då?
Ja, men den säljs där böcker säljs helt enkelt, både på Akademibokhandeln och på Adlibris och Bokus och så vidare.
Det där nätet.
Ja, Exakt.
På nätet. Det var en jättebra bok. Det jag gillar allra mest med den, det är väl liksom den här historiska kopplingen och industrihistorien och uppkomsten av investmentbolag och Kinnevik en gång i tiden, och när skuldsättningen varit för hög och man var tvungen att sälja ut den här kassakon Korsnäs. Och liksom man får med liksom en stor portion industrihistoria också, så det var även lite finansiell allmänbildning vid sidan av att lära sig om investmentbolagen och terminologin.
Ja, men det är kul. Håller jag helt med om. Jag tycker det var jättekul att läsa om historierna bakom bolagen.
Mm, kul att höra. Och stort tack för att jag fick komma hit och prata med er.
Tack så mycket.
Och stort lycka till du som lyssnar på det här, om det är så att du har ett investmentbolag eller några i portföljen eller annars också. Och vi hörs igen nästa vecka.